Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, hallå. Dra micken så nära dig. Nu är det utslag.
Ja, så här är ganska nära. Låter det okej om jag ligger här någonstans och babblar?
Det låter det verkar bra.
Perfekt.
Ja, okej. Vad åt du till frukost i morse?
Till frukost åt jag ett stekt ägg med ketchup och senap.
Ja, fy fan.
Det var jättegott. Jag har börjat bli rätt tokig i senap på sistone.
Senap är gott.
Jag har inte, aldrig haft det på ens korv med bröd tidigare. Nu har liksom förra året typ börjat ha senap på väldigt mycket grejer.
Men jag tänkte på, det var någon av Andreas polare som brukade äta något som hon kallade äggmos. Och då så mosade hon typ kokt ägg, majonnäs och ketchup och blandade ett. Oh, det lät som det äckligaste. Sen bara kombinationen ägg och ketchup associerar nu till lite äcklighet.
Men det är också så lite trucker-frukost på ett sätt. Alltså stekt ägg med, alltså som man äter på ett man nu
rasta.
Då får man lite pyttipanna kanske.
Ja, just det. FC, pyttipanna, stekt ägg och ketchup passar sig bra ihop.
Ja, det är inte så dumt.
Och rödbeta, inlagd rödbeta. Ja,
gott.
Okej, då kör vi igång.
Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Denna vecka spelar vi in i Stockholm. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter sommarvikarien Jonas Strandberg.
Hallå, hallå.
Det är din debut i Specialisterna podcast.
Ja, det är det. Jag pratade med Albin häromdagen och frågade honom, för jag lyssnar ju på podden, men det är ändå bäst att fråga lite, ska man tänka på något särskilt sådär? Och då sa han bara liksom, nej, man ska inte komma in med ett manus.
Nej.
Så man har kommit in med så här några fyras utskrivna A4 sidor med
saker. Ja, precis, jag tror de gör ju det i så Della poddarna och sånt där de kommer med prator liksom.
Ja.
Och det hade man ju fått göra i den här podden. Ja. Det är väl lite specialisterna podcast skulle kunna ha samma slogan som i många Jean-Claude Van Damme-filmer. Fan, de har det både Lionheart och Bloodsport och sånt där. De säger, you know the rules, no rules.
Det är nice. Är du mycket för gamla actionfilmer?
Alltså jag såg ju de här Jean-Claude Van Damme-filmerna när de var nya då på 90-talet, eller hyfsat nya. Men jag tittar inte på, jag ser inte om gamla actionfilmer.
Var du så här att du försökte sätta hans sparkar och grejer liksom sådär?
Jag gick på karate. Och det fanns ett rykte om att min karate-tränare som hette Ted Hedlund, om jag inte minns fel, att han hade liksom fightats mot Jean-Claude Van Damme i karate-VM vid något tillfälle.
Det är fan tufft.
Jag vet inte om det var sant, men
fan, han levde gott på det ryktet.
Ja, säkert han själv som spred ut det. Det kan ju varit sant också, jag vet inte. Men jag tänkte på slappa sommarvikarier. Inte för att det är så att du är jätteslapp som sommarvikarie. Men
jag har inget manus med mig i alla fall.
Jag hörde av mig till Albin och han svarade inte när vi ska spela in speciellt en podcast, så tänkte jag att du skulle ändå komma hit och testa skämt.
Ja.
Och så tänkte jag, ja, men då kan du hoppa in.
Ja.
Men du har träffat Albin, så han bara duckade frågan.
Det känns som att jag googlar ner Albin.
Han vet mycket värd om, han har sett, han vet att det ska spelas in ett avsnitt, men han orkar inte.
Classic Albin Olsson. Mm. Nej, men vi testar ju skämt ibland.
Ja.
Det tycker jag är kul, för att det tar bort lite den här alltså, man nojar inte lika mycket över om ett skämt är dåligt eller inte.
Nej, det är lite lättare att sortera ut dem som går att testa inför en större publik.
Ja. För men... det är ju väldigt kliniskt ändå, om man ska förklara för lyssnarna liksom, att vi sitter ju på varsin sida av ett bord.
Ja.
Har liksom en dator eller en iPad eller något uppslagen, och så läser ju bara vartannat skämt.
Ja.
Och tittar på hur den andra reagerar.
Ja.
Det är som ett laboratorium typ.
Jo, det är det. Alltså anteckna din reaktion lite. Mm. Betygsätt eller så här, se reaktionen från 1 till 5.
Ja.
Men jag testade innan då skämt på Albin och Anton. Alltså de förr. Men jag märkte att de skrattade bara åt de hemskaste sakerna.
Ja.
Att, okay. Och att din reaktion var mer lik min vanliga publiks reaktion.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, men jag tycker det är kul. Jag går rätt mycket på stand-up också, även när jag inte giggar, och går och kollar mycket typ, för att jag tycker det är ganska kul fortfarande.
Ja, jo, det är det ju ofta.
Sådär. Särskilt att gå på lite mindre uppstyrda shower tycker jag är ganska kul.
Mm.
Alltså, men typ gå på Power Comedy liksom. Det är ju en...
Ja, det är en open mic här i Stockholm.
Precis, där typ vem som helst får komma in och köra. Och kvällarna kan bli hur långa som helst i teorin. För att de har två akter som är kanske 6 komiker i varje akt. Och efter de två akterna så är det free for all. Alla som kommer in får köra typ 7 minuter.
Har du någon gång satt dig och kollat på allt?
Ja, jag jobbade sent förut när jag hade jobbat som personlig assistent. Och då slutade jag typ vid... strax innan 10. Och då brukade jag ibland, innan jag gick hem, så brukade jag stanna till på Power strax 10:15, 10:30, och sitta och ta en öl och sitta längst bak i rummet och bara titta på den delen av showen.
Ja.
Det är ganska fantastiskt, alltså, för att man är lite ovan med den typen av föreställningar. Det var ju så det såg ut, och i alla fall när jag började med stand-up på så här open mic-ställen i Göteborg.
Jag blir sugen nu också, alltså, för att i teorin så låter det ju så kul att se riktigt, riktigt usel stand-up.
Mm.
Och jag tyckte det i början också, men jag tröttnade efter ett tag på att se riktigt, riktigt usel stand-up.
Ja.
Men nu blir jag sugen på det igen och se liksom någon som inte har koll överhuvudtaget liksom.
Men jag tycker man borde göra det till en grej, alltså man... Alltså det låter så... Men alltså även när man kör stand-up, då är det alltid liksom förknippat med att man ska uppträda själv när man går på open mic-klubbar. Det var roligt att man bara ägnade en hel kväll åt att bara gå dit som publik.
Mm. Liksom. Sitta och supa och kolla och bara lyssna.
Det är typ
skitmysigt. Jag är sugen på det faktiskt. Men jag har varit med om, jag tror det var igår eller förrgår, jag var med om en extremt, som jag gissar var en slapp sommarvikarie på Pressbyrån.
Åh, berätta.
Jag skulle skicka ett brev. Det var massa kvitton till min redovisningskonsult.
Mm.
Och så gick jag in på Pressbyrån och sa så här, jag ska köpa frimärken till det här brevet. Och så sa han, hur många frimärken behöver du? Så sa jag, jag gör det här lite då och då. Så jag sa, du kan väga det åt mig kanske. Och så tittade han bakom sig. Och så sa han, vi har ingen våg tillgänglig för tillfället tyvärr. Och så tittade jag bakom honom. Det var den vanliga vågen som alltid finns där. Men det låg 4-5 tidningar ovanpå den.
Ja, vad fan.
Så sa jag så här, vadå, att det ligger grejer på den, eller? Kan du inte bara flytta på den? Jag sa, okej. Okay. Och så flyttade han på den.
Gud, vad han hoppades att han inte skulle få den för
Det behövde ta lika lång tid och säga, vi har tyvärr ingen våg tillgänglig.
Ja, det är så omständigt. Jag var med om en sån grej. Jag håller på att spela in en dokumentär nu, och då var vi i Avesta i Dalarna, där liksom det handlar om en lokaltidningsnotis som blev populär 2001 någonstans.
Det blev ingen CD, den känns som.
Ja, precis.
Rubriken.
Ja, precis. Och då kommer den från Avesta tidning, så vi skulle åka dit för att göra lite intervjuer och sådär. Och då skulle vi ta lunchpaus, stanna till på Subway och tänkte så här, ja, men vi kan ändå passa på nu ett lunch, hitta ett så här en bildskön plats för att få lite så här välkommen till Avesta bilder och sådär.
Mm.
Frågar vi killen i kassan där, bara, vet du någon riktigt så här fin plats i Avesta? Han bara, nej, det finns ingen. Och för det stärkte verkligen mitt case om att Subway-anställda är de kanske otrevligaste snabbmatspersonalen. Jag har bara fått en vibb. Det är som att de... Jag förstår att det inte är ett jättepeppjobb kanske, men jämför med McDonalds typ, de är ganska glada ofta tycker jag.
Ja, men jag läste, jag tror det var No Logo eller Snabbmatslandet eller någon sån bok där det stod om Subway har gått om McDonalds som den snabbmatskedjan med flest restauranger, eller vad man ska kalla
dem.
Men det stod också att det var de som hade fått mest klagomål, alltså där det var mest missnöjda kunder och personal och sånt där. Alltså, det var någonting, att det var mest skit. Alltså, Subway, jag har inte upplevt, jag äter rätt ofta för Subway, jag tycker ofta det är gott och smidigt och sådär.
Men det är din go-to snabbmatsrestaurang?
Ja, det är det nog också, men det är också att jag försöker hålla vikten och sånt, så att jag tycker man kan bli rätt mätt där och ändå hålla kalorimängden nere under 500.
Ja, ah, okej, okay, ja. Ah.
Mm. Det är lite svårare på McDonald's och Burger King. Då får man äta typ bara en Big Mac, och det känns som det är mer mat om man äter en halv 15 cm sub. En hel 15 cm är ju då en halv hel.
Just det. Ja, det är sant, det är sant. Undrar vad det beror på, om de har såna här guidelines uppifrån att det här ska man säga, för att det känns som att det typ är stressigare på McDonalds, har jag upplevt det som, men ändå känns de typ trevligare.
Ja.
Fast man har också mindre kontakt med personalen nu för tiden där. Med tanke på de här beställnings touchscreenarna som de har.
Jo, jag tycker det är rätt störigt att de jag vet inte om det är Bill Burr eller någon annan komiker som kör en rutin om det med självservice, att vad fan, jobbar jag helt plötsligt i kassan?
Ja.
Liksom, så man har fått en extra arbetsuppgift,
ja.
Men man får inget extra betalt för det.
Nej, och det är också typ att de som står där, de kanske, det kanske inte kommer någon beställning, och sen så plötsligt kommer det 7 beställningar samtidigt från skärmarna, och då blir det helt plötsligt jättemycket mer att göra för dem. Så det är liksom en jätteojämn arbetsbörda.
Och man kan ju fortfarande beställa i kassan för det mesta, men där har de knappt någon personal, och får man vänta så jävla länge. Då är det liksom extra uppgifter för dem.
Men de betraktar ju en lite som en person som går in till ett bankkontor lite när man går fram till kassan. Vad fan gör du här? Det finns ju bara en dosa som kan sköta allt här. Varför besvärar du mig?
Men jag har också hållit på med lite filminspelning nu i sommar. Jag håller på med avsnitt 4 av Mina problem.
Ja, fan vad kul.
Ja, det ska bli skitkul. Men jag tänkte på det, för då har vi gått upp rätt tidigt på morgnarna. Det är ju mycket galningar och knarkare som är de som är uppe. Om man då typ en lördag eller det var nog typ, jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var. Men så här, vi skulle börja spela in kanske 9 på morgonen. Och så ringde då Adam och Erik som var regissör och ljudtekniker. Och sa så här, ja, vi blev lite sena, för vi blev attackerade av en pundare i en trappuppgång. Och var Adam som skulle hämta Erik då, så hade han gick han med lite rekvisita och sa någonting om det, så här, ta det försiktigt i trappan nu. Och så var det någon man i trappuppgången som bara sa, vad sa du? Han sa, nej, jag sa inte till dig. Och så han, ska du ha en snyting? Eller så, nej tack. Och då började han liksom svinga mot honom liksom, och började kicka. De ringde polisen och så här, de blev inte jätteskadade, det var nog Adam fick nog något slag på sig liksom.
Ja.
på käften. Men han verkade vara rätt obrörd.
Men det är en sån skuggvärld som finns innan man vaknar. Man tänker att, att det där ska hända alltså när det blir mörkt typ. Att det är då de galna människorna kommer ut. Men nej, de är ju uppe tidigare än alla oss andra.
Nej, men de har förmodligen varit vakna hela natten.
De är slitna som fan.
Men han var ändå inne i trappuppgången där... Och Erik sa att han bor i samma trappuppgång som Klerup. Att han tänkte att det var någon som skulle sälja knark till honom. Eller,
okay. Om
det,
var
eller det kan vara en slump också. Ja. Men då så ringde de och sa att vi blev lite sena.
Mm.
Och jag var redan då på Kungsholmen. Mm. Och vi skulle filma i en lägenhet där. Men då satt jag mig istället på ett café. För jag tänkte att jag kan vänta där istället för att stå utanför lägenheten och... som jag inte hade nycklarna till. Så satt jag mig på ett café och så kom det in en man typ i min egen ålder ska jag gissa på, kanske lite äldre. Men jag fick först direkt intrycket att det är något fel på den här killen.
Ja, vad var första signalen?
Ja, men det var nog kroppsspråket, hur han gick liksom. Det
var lite ryckigt sådär.
Ja, men han var nog, jag vet inte, det var nog inte att han var knarkare utan mer att han hade något fel i hjärnan.
Okej.
Från, jag vet inte vad det var. Men och han pratade i telefon med någon också liksom, och sa att han inte kunde, det regnade då, så att han hade inte kunnat åka och bada eller vad det var. Det var också liksom 8:30 på morgonen. Men då så satte han sig bredvid mig på det här kaféet. Och så frågade mig så här, Gillar du att resa?
Mm.
Och sa ja. Jo, jag gillar att resa ganska mycket. Så han, har du varit i Europa någonting? Ja, vi är i Europa nu, ja. Till exempel. Så han, har du varit i Wien?
Ja.
Har inte du haft en rant förresten? Nu går jag från den här storyn. Men du har haft en rant om att du hatar Wien.
Ja, jävla pista. Det är så jävla sämst det.
Ja, vi kan prata mer om din vinupplevelse.
Ja, absolut.
För den här killen verkade gilla vin.
Okej, okay. Vad hade han liksom som var hans?
Men han sa så här, har du varit i Wien någonting? Så sa jag, nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Så han, kan jag visa lite bilder från Wien?
Så himla kom. Tog han på en sån kamera sen och visade på.
Ja, det var det som var grejen, att jag sa nej, jag har tyvärr inte tid, jag ska iväg och göra en grej.
Mm.
För jag skulle dra rätt snart då.
Mm.
Då hade de ringt och sa att de var framme redan liksom, så jag var bara, på väg liksom.
Ja.
Och så, men han tog inte riktigt mitt, jag har inte tid som ett svar. Utan så här, vänta, det här går snabbt liksom.
Ja.
Och då tog han fram en sån här fysiska fotografier. Nej. Fysiska turistfoton. Alltså så i en sån här Kodak-mapp.
Som liksom, han bara omkring på.
Ja.
Det är ju helt sinnessjukt. Hur länge hade han släpat på dem där?
Det var sådana vanliga turistfoton av vykortstorlek liksom, i en sån liten Kodak-ficka. Så började han visa, så bara slängde fram dem på bordet framför mig. Så här, titta här, det är mycket fina arkitektur i Wien än vad det är i Stockholm. Det var skitfula foton också. Det var så här, det såg så grått och trist ut. Det var så här, riktigt tradiga vinklar.
Jag älskar så här misär, sösterbilder, det är så roligt.
Och jag frågade honom just det också, så här, för det var ju lite skumt att visa fysiska semesterbilder. Så jag frågade om så här, när var du där? När var? Så sa han, jag har varit där 2 gånger, men den här resan är från 1998.
De är så, de här bilder nu. 20 år sedan.
Han var galen.
Så jävla konstigt.
Och sen så liksom där började jag så här resa mig och gå, för de andra väntade lite på mig också.
Mm.
Och då sa han så här, har du varit i USA någonting?
Mm.
Och så här, ja, jag har varit i USA. Ja, okej. Jag skrev en låt om USA en gång.
Okej, okay, yeah.
Okej, okay. Och så börjar han då recitera texten.
Nej.
Till
cringe, panik.
Och då var det, det var en, det var en ganska USA-kritisk låt.
Ja. Även president Trump får sig en känga.
Ja, det var nog han skrev nog den förmodligen på 80-talet eller någonting.
Så typ Reagan då kanske.
Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju något sånt här liksom kritik mot USA:s
Bush den äldre.
Det var så här, vem var emellan Reagan? Ja, det var det Reagan, Bush den äldre.
Bush. Clinton, kanske?
Ja, jag kommer inte ihåg, men han började citera den och liksom på vägen ut. Jag fiskade den lite efter. Alltså han kändes lite som någon sån här karaktär från boken Tredje stenen från solen av Claes Holmström som skriver såna här liksom låttexter och lite har hamnat lite utanför samhället. Jag vet inte om han hade pajat sin hjärna genom knark eller om han var
med lite så Kramer-kvalitet tycker jag. Jo. Han bara helt random på att man kommer in stormande genom dörren och 20 år gamla semesterbilder. Också om det var så himla nice, om man har varit där två gånger, det var så nice, det var sena tågen, jag får inte varit där igen på 20 år. Det är inte så svårt att åka till Wien alltså.
Han kan inte ha det råd.
Nej,
det är men du hatade Wien.
Ja, jättemycket. Vi var där, jag och min tjej, över 9 år typ.
Vad var det som fick er åka dit till början? Vad var det som lockade?
Men alltså, jag har blivit så här med semester att jag älskar att åka till ställen där filmerna har spelats in liksom. Att det är lite coolt att kolla in, ah, men här, det var den här scenen spelas in. Sådär. Och då har jag ju väldigt stort fan av Before-trilogin som Richard Linklater har gjort.
Just det.
And Before Sunrise, Sunset, Midnight. Så,
jag har sett en av dem tror jag.
Ja.
Och sen så tänkte jag att jag skulle se de andra, men sen så är det olika. Att jag inte har fått tag på dem eller
så. Ja, okej. Okay. Ja, men de är jävligt bra. Alltså, de är illa hans sätt att skriva dialog väldigt mycket. Han jobbar mycket med sina skådespelare och så här, hur låter det naturligt för dig? Mm. Vad tror du att din karaktär skulle tycka om det här? Och så vidare.
Han var väl lite förebild för Kevin Smith också, tror jag.
Ja, med Slacker och sådär. Men de filmerna, första som kom 94, utspelar sig i Wien och är alltså, typ en av mina favoritfilmer någonsin.
Mm.
Men så vi har liksom gjort en sån här liten checklist bara de här ställena. Det är ganska lätt att ta sig runt de olika nyckelpunkterna liksom.
Mm.
Så.
Du fanns på nätet var de var inspelade och sånt.
Ja, men precis. Ja,
finns en stor fandom kring de filmerna?
Nej, inte nu längre. Jo, men alltså inte stor men ganska dedikerad tror jag. Det är rätt så ja, jag vet inte. Nej, de är väl inte såna här nördar liksom, tror jag.
Nej,
inte riktigt,
utan nej, men man tänker så här, tillbaka till framtiden och IT och sånt har ju säkert sina liksom.
Ja.
Nu vet jag inte varför. Jag vet inte om det finns mycket die hard IT-fans fortfarande, men
det känns som Anton tycker jättemycket om IT.
Nej, han gillar ju tillbaka till på framtiden när jag ser den, men IT vet jag faktiskt inte om han har. Nej, det tror jag inte han har nämnt.
Ja, okej. Ja, men, jag vet inte hur. Det är en annan typ av nördfandom tror jag. Den är absolut levande men ganska litet i skalan tror jag.
Men det har varit kul att jag älskar ju liksom subkultur och nördkultur och olika fandoms och sånt där. Det hade varit kul då, om det fanns någon sån alltså ganska B, alltså klart B-filmer har sina, men alltså någon rätt så intetsägande film som ändå har sin
ja, men typ
alltså när vi var på Gran Canaria så besökte vi hotellet där de spelade in Sällskapsresan 1. Det var ju jävligt fett att se det liksom. Men det kändes också som att det är inte så många som vallfärdar dit. Det var någon liksom på Instagram som tipsade mig om var det låg nu och så.
Men, fan vad, men det är ju tufft på riktigt.
För jag skrev,
bodde ni på det hotellet?
Nej, vi bodde inte där. Men det hette någonting i stil med Hotel Australia eller något liknande. Men jag vet inte om man liksom skulle vara så här goda grannar-fan. Någon sån här liksom BTVC från 80-talet i Sverige.
Just det. jag tycker det är det bästa sättet att åka runt och bara alltså, var man än åker typ. Det finns typ nästan alltid någon film som har spelats in där. Och det adderar fan någonting till hela resan och bara upptäcka de platserna lite faktiskt. Tycker jag. Det är coolt.
Jag sökte upp Zagreb Films som hade gjort Professor Baltasar när jag var i Zagreb.
Coolt.
Men de hade sommarstängt med var där utanför. Men de hade slutat göra tecknad film. De gjorde med så här BTV underhållning.
Ja, det var sorgligt. Det är en risk att gå till de här platserna på samma sätt som att träffa en idol, att det kanske inte riktigt är, lever upp till förväntningarna.
Jo, men och sen så var det så här, jag hittade något café liksom där de hade professor Baltasar tema fortfarande, och det var lite så här, jag hittade små spår av professor Baltasar i Zagreb.
Ja.
Och de här, och jag kommer ihåg sen så det var då jag åkte en tågluffade i Centraleuropa.
Mm.
Och sen så åkte jag till Berlin och hälsade på några serietecknare, bland annat han Lars Schunne som då som tecknat Åke Jävel bland annat.
Mm.
Och han blev mer peppad av det liksom, att så här det här han frågade, men dokumenterade du det här då? Han är skåning då också. Mm. De här, man vill ju se ett reportage om de här stängda dörrarna och de här, ja, små spåren. Ja.
Den känner mig själsligt besläktad med honom.
Ja, men det är väl lite det jag tänker, det jag sett liksom av trailern och och att din dokumentär om den här notisen, det blev ingen CD.
Mm.
Att det är mycket fokus på de stängda dörrarna, ja, och besvikelserna kring det. Liksom. Ja. Att
det, liksom, det är en tung matta av besvikelse som bara ligger över hela.
Jo.
Men det är också, jag tycker det är roligt att bara omfamna det, för att det är typ, alltså man är så van just när man kör stand-up att det ska vara så här en viss skrattfrekvens hela tiden. Mm. Och det är svårare att förmedla den här känslan av lite deppighet, eller vad man ska kalla det, i stand-up. Så det är lättare att göra det på ett rättvist sätt i film, för då kan det också vara underhållande på något vis.
Ja,
tror jag.
Jo, men det är en helt annan grej när man slipper möta publiken live.
Ja.
För att jag hade nog när jag gjorde skämtteckningar eller publicerade saker utan liksom ha en live-publik, då kan det också bli smalare och bättre på ett sätt. Att det är så här att här är ett skämt som kanske bara 5% av publiken som konsumerade gillar.
Mm.
Men i en skämtteckning så kan jag absolut publicera det.
Ja.
För då slipper jag liksom mötas av den här 95% tystnaden.
Ja.
För det vill man ju inte ha. Man tar ju bort, man stryker de skämten som bara 5% gillar liksom.
Ja.
Men det finns ju ändå, om man älskar dem själv så vill jag ändå att de ska finnas där på något sätt. Men det funkar inte inom stand-up.
Nej.
Men det funkar i andra sammanhang.
Det är faktiskt sant. För jag kan känna det som riktigt, som jag inte har gjort kring något annat jag har gjort med stand-up och så, en annan typ av stolthet kring den här filmen. För att jag jobbar med typ tre personer som är fruktansvärt duktiga. Mm. Två fotografer och en klippare som är helt briljanta på sina grejer. Och har liksom kunnat hjälpa mig att få fram den här idén på ett sätt. Alltså så här, för jag har aldrig gjort en film förut, så jag vet inte vad det heter när man gör olika olika bildlösningar och sådana. Tekniskt kan ingenting om sånt här. Utan mer att
even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att jag försöker förklara vad jag vill få fram för känsla med en scen eller en bild liksom, så har de fattat det hela tiden. Och det är någonstans, den har blivit lite mer kompromisslös, tror jag. än min stand-up. För där har jag alltid varit så stressad av att jag ska ha skratt rätt mycket.
Jo, man blir ju väldigt bekräftelsesökande inom stand-up.
Ja, den här känns mycket ärligare. Och den är ju rolig också, men den är ju också ganska fin och deppig. Ja. Du vet så. Alltså jag vill att det ska känna, få allt. Alltså att man ska få hela spektrat liksom.
Ja, ja det är väldigt nischat på det sättet stand-up, att det hela tiden ska vara skratt. Det är väl säkert det som är lite styrkan också. Att det är ett löfte mellan komikern och publiken att det här kommer vara roligt hela tiden.
Ja.
Men när man ser en film eller något sånt så är det ju ett vidare spektrum av man kan, men ibland kan det vara lite tristess som man skildrar eller någonting annat.
Ja, ja. Alltså jag kände det typ efter den förra, när jag körde en stand-up show om en riktigt dålig bok som jag skrev när jag var 20 bast. Och körde den showen och kände liksom efteråt att jag har liksom inget naturligt steg att ta det nu liksom, så jag måste typ pausa den grej, tankesättet lite som jag haft tidigare, att alltid göra en ny stand-up, ett nytt koncept liksom runt hörnet. Så det är skönt att göra något annat lite grann faktiskt, och bara rensa skallen.
Men du är ju en av de mest produktiva vad det gäller att släppa stand-up-grejer.
Ja, jo men kanske, men det har också varit lite fram till de typ två senaste grejerna jag släppte, så har jag känt att jag varit lite samma ett tag. Alltså det har varit lite samma tonfall så. Inget så här, inte att jag inte tycker att många av grejerna är bra, men du förstår att det känns som att man har.
Ja, men så är det ju om du kollar på liksom Bill Burr som är en av mina favoritkomiker och sånt. Det är ju så här, det är inte jättestor skillnad på hans olika specials.
Nej, det
men
kanske
om man gillar det så är det ju bara gillar man det liksom, då vill man.
Ja, men jag tycker det är kul att bara typ, ja, men, bryta ut ur sin egen zon lite och försöka göra något, något som man inte har gjort innan. Men det är ju fan skitsvårt.
Ja, det är det ju.
Hur tänker du kring så? När du liksom...
ja, men jag har tänkt på det lite för att jag istället att jag byter ganska mycket uttrycksform. Att det är så här, om jag har att jag har ju tecknat serier, jag har gjort skämtteckningar, jag har gjort rapplåtar, jag har gjort lite låtar med lite sång i också. Och jag har gjort stand-up comedy, nu är jag sitcom. Och jag har gjort kanske någon en och annan sketch filmad. Och jag har bloggat, jag har gjort poddar. Och det är ganska mycket jag berättar om självbiografiska händelser och det är mycket skämt liksom, och det är grov humor. Men hade jag gjort det bara i till exempel tecknad serieform, då hade nog folk upplevt liksom efter 20 år som jag ändå haft sen jag började ungefär.
Ja.
Då hade kanske det känts väldigt upprepande.
Ja, jag förstår.
Men eftersom jag byter format, byter uttrycksform, så blir det någon slags frisk fläkt av det. Det är inte samma sak som att höra liksom självbiografiskt berättande och grov humor i rapform som i serieform. Då är det så här, och sen så är det ju att genren eller formatet i sig kommer ju med lite nya beståndsdel också, som i rap så är det rimmad form då, och det, och i stand-up så är det så, okej, nu ska det bara vara humor det, och
det. Man får tweaka lite
och man blir inspirerad av olika grejer liksom. Jag blir inspirerad av olika rappare i rapmusik, jag blir inspirerad av liksom olika sitcom-makaren eller sitcom, det är inte, och då är det liksom så här, okej, i mina problem, min sitcom då, så är det kanske så här, okej, men nu, då kollar jag mycket på Larry David och Seinfeld TV-serien, hur gör de? Och då får man ju liksom, då stöps det i den formen istället för liksom
skitsvart egentligen
rap-formen. Så då blir det ändå liksom att jag kanske har samma sorts berättande men i olika form, så jag har aldrig riktigt lidit av att det blir för mycket upprepande.
Nej, men det är ju fan skitsmart egentligen. Jag tror bara man, alltså, om man jobbar med något kreativt kanske att man försöker bara testa och säga det på ett annat sätt eller i ett annat sammanhang liksom. Så tror jag det blir hälsosamt för en på något sätt.
Ja, men sen så har det blivit lite naturligt också att jag, alltså när jag gjorde mina serieböcker, så kan jag säga, jag hade gjort nybuskis som var liksom skämteckningar, enrutes skämteckningar med då,
fantastiskt rolig bok, jag tycker ja. Den är så jävla rolig.
Men, tack, men då var det ju liksom tramshumor, grov humor. Och sen så boken efter det jag gjorde var då Död kompis, som var liksom en allvarlig längre berättelse. Och då var det inte att jag tänkte så här, nu ska jag göra någonting helt annat.
Nej.
Utan det var bara vad jag kände för att göra då.
Men du kanske hade tömt ut skämt hjärnan på ett sätt liksom och ville...
Ja, kanske. Jag bara hade, fick liksom, ja, men fick idén om att göra det. Det var nog så här, jag pratade med min dåvarande flickvän om, alltså så här, hon sa att hon aldrig kände någon som hade dött.
Mm.
Inte ens någon släkting eller sånt.
Mm.
Och så då så tänkte jag så skulle berätta för henne då att jag hade en nära kompis som hade dött.
Mm.
Och så kom jag ihåg hur jobbigt det kändes att berätta det för henne.
Mm.
Och då insåg jag ändå att så här, det är förmodligen en ganska stark berättelse eftersom det väcker så starka känslor hos mig.
Ja,
så finns det någonting starkt i det liksom. Så tänkte jag, då borde jag ändå göra en serieroman om det, för det känns som så explosivt på något sätt att ja. det var så jobbigt att prata om det liksom.
Men det känns som ett, alltså Död kompis känns som ett av dina så största kreativa, alltså ska man säga, avsteg eller vad man ska säga, undersökningar.
Mm.
Eller så, för att den är ju väldigt personlig liksom, på ja. Ett sätt. Och väldigt allvarlig liksom,
mm.
på ett sätt som du kanske inte har.
Nej, var, ja, det blev ju, det blev ju humor i den också på
jo,
sätt,
jo, men, absolut, men just om man bara tar hoppet från extremerna nybuskis till Död kompis liksom, så är det en stor.
Jo, det är det. Jo, det är nog en av de grejerna som jag har gjort som jag är mest nöjd med. Mm. Nu är den är slutsåld från förlaget och rätt svår att få tag på. Man kan ju säkert köpa den begagnad någonstans.
Mm.
Försöker fixa så att den ska tryckas upp på nytt. Men, men det är kanske inte så här det jag lägger mest tid nu på, att försöka få ut gamla grejer. Liksom. Det är roligare att göra nytt.
Det är klart, ja. Men du är ganska onostalgisk så liksom, eller hur?
Ja, jag skulle nog säga rätt normal nostalgisk.
Ja, det finns ju vissa så här som bara artister som bara hatar att spela en hit som har några år på nacken till exempel. Du känner inte så liksom att du
Nej,
blir irriterad när någon tar upp Död kompis så.
Nej, det blir jag inte. Jag blir nog rätt glad när jag får beröm. Men det är det oftast kanske roligast att få beröm för det man håller på med just för tillfället.
Ja, liksom. Såklart.
Det är rätt roligt när man träffar någon som är ett fan av gamla grejer. Eller jag träffar något fan på stan som var så här, fan jag gillar din musik som fan, och så berättar han några gamla låtar jag hade gjort som han gillade. Och då så tipsade jag om min senaste singel. Jag kommer inte ihåg om det var Jag längtar tills du blir ful eller om det var Det Västland som jag hade släppt då precis.
Ah, okay.
Men det var så här, jag berättade för honom då, ja, men jag precis släppte en ny singel.
Mm.
Och jag bara såg i hans blick hur totalt ointresserad han var av att jag hade släppt något nytt. Och jag först blev jag lite förvånad över det, men sen så tänkte jag efter så kom jag på att det hade ju varit samma sak för mig. Alltså så här, om jag älskar ju mycket grejer som till exempel Ice Cube eller Ice-T eller liksom medlemmar i Ghetto Boys har gjort.
Mm.
Men om jag hade liksom träffat Ice Cube och sagt så här, fan jag älskar de grejerna du gjorde med N.W.A. och America's Most Wanted och liksom. Och sen säger han så här, jag släppte just en ny singel. Jag hade varit totalt ointresserad av den liksom. Jag hade varit exakt lika ointresserad som han, den killen.
Men tror du inte att vi inte är 17 liksom? För att jag tänker att när man är 17 så älskar man musik som på ett helt, alltså man upptäcker ny musik konstant lite. Så har varit min teori i alla fall liksom, att man bara, det som man upptäcker då och så vidare, det fastnar med resten av livet. Och att man är mycket uppe på hugget på nya grejer. Men sen så efter, någonstans efter 25 kanske, för min del i alla fall, så började falna ganska hårt. Så jag måste liksom aktivt gå in på Spotify och leta upp ny musik.
Du måste tvinga dig själv till
det. Ja, och ofta tycker jag det kan vara värt det liksom, för att man hittar bra grejer. Men ibland så bara alla sena spelade låtar är ganska, alltså det är ju 5 år gamla grejer liksom.
Ja, nej men jag lyssnar både på ny musik och gammal musik mycket liksom, och jag behöver liksom inte tvinga mig själv till, utan det är grejer jag är sugen på att göra.
Ja.
Men det var ju när man var...
Kan det vara att du jobbar med musik då? Att du ändå så här, du gör musik? Att
ja, det var länge sedan jag gjorde musik nu senast. Men jag vet inte, jag tror att jag har ett intresse för det som finns kvar. Men det var ju en annan känsla när man var yngre, för att då kunde man upptäcka helt nya grejer. Men så var det inom allt. Alltså så här, om du upptäcker någon mat nu eller någon musik eller något sånt, det är sällan det är något sånt, fan det här, jag har inte hört något liknande. Nej. Jag har inte sett något liknande, jag har inte smakat något liknande. Det mesta man upptäcker nu, det kan ju vara hur bra som helst, men det påminner ju alltid om någonting annat, för man har ju sån stor referensbank nu. Ja, så att allting påminner om någonting man har upplevt innan.
Men jag kan bli så jävla glad när man, alltså det bryter av lite från det liksom, om man faktiskt hittar någonting nytt som man älskar nu, för att det är så jävla, det är som att man bara växer till liv lite på, alltså det är en del av hjärnan eller själen som bara, oh shit, det här är jag inte van vid.
När var senast du fick en sån upplevelse?
Jag lyssnar på en kille som heter Victor Olsson, som är en svensk popartist som är så jävla bra. Mm. Och han släppte en låt som heter Alla pratar om Forever, som jag var helt så galen i verkligen när han släppte.
När kom den?
Bara någon vecka sedan nu typ. Så den är jättefärsk. Så. Sen har jag lyssnat lite på honom tidigare liksom. Men han är ju ganska ny också liksom, generellt som musiker så. Så det hände ju ibland fortfarande.
Men vad var det som, var det någonting nytt med honom då, alltså som du inte hade hört innan, eller var det bara bra?
Först så upptäckte jag hans första platta som heter Stenungsund, tror jag. Och för han kommer från Stenungsund i Bohuslän. Och som handlar alltså så här väldigt mycket low-key, lugna, lite så här sorgsna låtar liksom. Extremt välskrivna och fruktansvärt bra sångröst. Och då började jag tycka om honom. Och sen så när han släppte den här senaste singeln, så var det bara, fuck, det här liksom 10 gånger mer, bättre liksom.
Ja, men då är det bara bra. Då är det inte det här att, alltså första gången jag hörde Jungle, alltså så här, som drum and bass och Jungle, att så här, att wow, kan de få trummorna så här snabbt? Att
det var så här, var det bara impact,
att det liksom var så här 10 gånger så snabba trummor som, eller är det inte 10 gånger, men mycket, mycket snabbare. Liksom, wow, det här var en helt ny. Min brorsa berättade också första gången han hörde syntmusik liksom, på 80-talet. Det var så, att det var så, alltså, wow. Det var så
avvis på den känslan. Liksom, att man bara kan...
Men för det kan ju inte varit nu. Det kan ju vara att du upptäckte någonting som du älskade, som du tyckte var skitbra. Men det påminner väl säkert om andra svenska popartister.
Ja. Ja, jo, alltså det finns ju vissa så här beröringspunkter på grejer som jag lyssnat tidigare, men det var något som man bara, oj, det, alltså att gilla, att älska en ny låt, det är en känsla som jag har saknat lite grann.
Ja, nej, men jag kommer ihåg när jag var alltså riktigt liten, så här kanske 7 år gammal, och det började komma såna här neonfärger, alltså självlysande studsbollar i så här chockrosa och liksom orange och grönt. Ja. Då kändes det som, wow, det här är en helt ny typ av färg.
Ja.
Och det var ju ashäftigt då. Liksom.
Så jävla fint. Ja.
Men det var ju sällan man såg en ny färg eller något sånt
där. Ja. Jag kan tänka att det var lite, alltså när folk...
Eller först när jag hörde hiphop som barn då också, liksom, då var det så, wow, vad är det här? Det är skitcoolt.
Ja. Men alltså, kan inte du få så här... Jag fick en känsla för ett tag sedan att när jag bara, av någon anledning började tänka på att jorden är liksom typ helt kartlagd, som jag förstått det. Att det typ inte finns några icke-kartlagda områden. Det är så jävla, jag tycker det är så ångestladdat liksom att tänka på det, att det tar slut. Alltså, alla områden är upptecknade liksom och uppskissade.
Ja, men samtidigt så är ju... Vi har ju alla andra planeter som är helt oupptäckta.
Fast det är för mycket. det måste vara vissa här. Alltså, jag är sjukt, själv säger mot mig själv väldigt mycket, men det är en känsla av att det finns Ja, men, ja, att åka till en planet känns så jävla...
Det har ju folk redan gjort.
Sinnessjukt.
Eller jag vet inte, planet, men även månen kan man inte räkna som planet.
Nej.
Men har folk varit på Mars? Människor har inte varit på Mars.
Jag tror inte folk har gått på den. För det, men det kommer ju ske skitsnört liksom.
Förmodligen.
Men jag tycker så här...
Och det är ju ganska spännande ändå att det finns en helt oupptäckt... Alltså, eller en och en. Det finns så oändligt kanske.
Ja, ja. Men det är sån... få sån jävla ångest man tänker på att bara åka ut i rymden typ. Det är så, alltså det är verkligen, det kanske var så folk kände förut när det skulle vara, alltså så här Columbus eller så, att man skulle upptäcka platser, att man bara åker upp ett helt öppet mörkt hav bara. Man vet inte alls var det finns någonting.
För jag håller med om att jorden är mer spännande på det sättet, för att
det finns i alla fall lite, det kanske hade funnits någon civilisation här som vi inte hade haft en upptäckt som...
Jo, det är ju spännande, alltså, att det finns någonting man kan relatera till men som är lite annorlunda.
Ja.
Så tycker jag ofta det som man gillar mest är ju någonting som man kan relatera till, som man är van vid, men som känns lite nytt.
Ja, ja.
Alltså någon mat som smakar helt annorlunda, men jag tyckte var äcklig förmodligen.
Det var så chock liksom. Man skiter om det är sådana insektsvarelser på Jupiter eller någonting. Det är
inte varit så kul.
Sig, liksom.
Men de blev nästa människor.
Ja, det är ju fan spännande. Det var så här Indiana Jones-komplex som man hade som man var liten liksom. Man vill upptäcka nya så här coola... Ja.
Specialisterna. Bara killar.
Stenungsund har dock varit i. Har du varit där?
Ja, flera gånger. Vi,
ja, du bor säkert nära då.
Ja, vi åkte så mycket till när vi semestrade på och var det en ö som ligger strax utanför Stenungsund, så vi tog alltid färjan från Stenungsund.
Jocke Boberg, han kommer därifrån tror jag. Och jag var där en gång på bokdagarna i Stenungsund.
Hur var det?
Det var rätt speciellt. Jag hade gett ut Död kompis då faktiskt nyligen. Och då hade jag gett ut den på Egmont, som var liksom lite större förlag än Galago och Ordfront, som gett ut andra böcker på tidigare. Så då blev jag inbjuden till någon sån här, de hade bokdagarna liksom när författare skulle presentera sina böcker för så kedjor. Alltså som typ som Akademibokhandeln och kedjan som heter Ugglan och sånt tror jag fanns också. Det var lite olika kedjor. Så det var liksom, och då var det på något slags spa i Stenungsund tror jag. Känner du till det, om det finns en spa-anläggning där?
Det borde det verkligen göra.
Men det var något sånt, så det var ganska lyxigt liksom. Och så kommer jag ihåg då att då var det jag som var där. Så träffade jag då Christer, eller den andra killen från Christer i P3.
Morgan eller
Christer? Morgan var det nog, ja. Han har skrivit en bok som handlar om någon 12-åring som odlar gräs, tror jag. Eller något sånt där. Den boken skulle han prata om.
Ja.
Och sen var även Lasse Berghagen då.
Vad random.
Och
fick du snacka något med Lasse?
Jag kanske bytte något ord med honom. Alltså vi hade ingen längre diskussion, men det var liksom så middag, och det var lite andra författare också. Min förlagsrepresentant från Egmont, han var sån riktigt svin, alltså sån juppie liksom i kostym och som så hyperkapitalist.
Ja.
Och han refererade till sina barn som att han hade producerat några nya konsumenter. Han såg alla medborgare i samhället som konsumenter, som potentiella konsumenter.
Men det är så här Gordon Gekko eller något. Det är så jävla 80-tal.
Han var liksom så här svinig. Och sen så var liksom middag då, och så var det någon som övertalade Lasse Berghagen och började sjunga, och han ville inte sjunga Teddybjörn och Fredriksson, men han sjöng väl sin näst största hit och Han tog av sig sin kavaj eller vad det heter, så gick han upp och showade lite där vid matbordet.
Gör på sig själv. Gud vad mysigt ändå. Det känns så surrealistiskt att se dig på samma middag som Lasse Berghag. Ja.
Han hade men annars var det, ja, men man fick väl bada typ bubbelpool eller någonting.
Mm, mm. Men vad är, tror du, alltså han känns som en väldigt ljus person, men tror du att Lasse Berghagen har någon sån riktigt obehaglig mörk sida som ligger latent?
Det är ju en klassiker det. Det tror jag har snackat om Albin. Om det här, man säger så här, att man kan säga det om vem som helst och få medhåll. Jag tror det finns ett stort mörker där någonstans.
Just det. Eller den och den är tydligen ett syn privat. Det är ju också så här, så jävla platt.
Så. Jo, men det är klart att, alltså jag hade blivit förvånad om Lasse Berghagen aldrig misshandlat en kvinna.
Ja, alltså,
om man hade liksom fått redovisat för alla hans dagar i hans liv och det kom fram att han aldrig har burit hand mot en kvinna, då hade jag sagt, oj, det hade man inte kunnat tro.
Nej.
Jag hade varit trött.
Men det är uppe att
han kommer från den generationen då man ändå slog sin fru. Och han är
fysiskt ganska stor också. Han är väldigt lång.
Jo, han är passionerad. Ja, då tänker jag att det är också en jävla...
Ja, det bor ett jävla mörker där.
Ja, men jag tänker också från den generationen där föräldrar slog sina barn. Ja. Att han förmodligen då blev slagen som barn.
Och det tog inte han någon skada av.
Nej, förutom då att han själv slår sina nära och kära.
Och det grövsta. Trodde man inte om Lasse?
Jo, det var just det man trodde. Men det kan ju hända, det här är bara spekulationer.
Ja.
Det kan ju hända att han har ett helt fläckfritt förflut.
Fullt möjligt.
Mm.
Men det är ingen av oss som tror det.
Tror du också att han har slagit?
Nej, jag tror mycket när storleken.
Mycket
liksom.
Talar för det.
Mycket talar för det. Jag får inte avsluta. Nej, jag kan källa på någonting. Men, det är någonting med män som är ganska fysiskt stora. Tror jag, och ja, precis som artister, det är...
Ja, men dagens definition av våldtäkt och samtycke och sånt, då tror jag också hela den gamla generationen, de har lite skit om det kan inte vara olagligt då, det de gjorde, men jag tror att det skulle vara nog olagligt idag mycket. Det är roligt att bara kunna kasta ut sådana spekulationer. Han bara känner sig förmodligen.
Ja, också att han har ett ganska snällt ansikte liksom, Lasse Berghagen. Han ser ju ganska vänlig ut.
Mm.
Tycker du inte det?
Nej.
Jag försökte kasta in lite nyanserade diskussioner. Han ser ut som en elak, samvetslös jävel.
Han ska inte nyansera sig. Nej, jag har ju sett honom i verkligheten. Jag tyckte det var, jag skulle nog mer säga psykopat aura liksom, av det här, den här liksom blicken som man känner när som helst kan slå över ett aggressivt utbrott.
Jag vet vad, jag har en gubbe som garanterat inte har gjort någonting mot någon.
Vad sa du? Någon?
Jag har en gubbe som garanterat inte har gjort någonting mot någon. Harald Treutiger.
Du tror aldrig han har gjort någonting mot någon. Men du tror inte på det här uttrycket, i det lugnaste vatten simmar de fulaste fiskar.
På tal om det, han är ju sjökapten också.
Nej, men det hade, alltså så här, och det är också det här att det är lätt att vara efterklok. Andrea, min flickvän, hon är väldigt mycket sån. När det är någon kändis som åker fast för någonting, så är hon alltid efterklok så här, ja, men det kunde man ändå se på.
Alltså jag tycker oftast,
alltså, om Harald Treutiger hade åkt fast för någonting fruktansvärt, då hade jag nog hållit med. Ja, men man kunde ändå se det på honom någonstans.
Alltså
där.
Jag kan typ aldrig se sånt, alltså, jag känner verkligen bara det, om det är någon som blir uttänkt för någonting liksom. Alltså jag vet, med tanke på typ Eran och Martin Timmels historia, nu är han inte dömd för någonting, frågetecken.
Nej, det tror jag inte han.
Men ja, allt som dök upp där liksom. Jag hade inte trott att han var en sån jävel. Nej, men liksom att han var,
han skulle bli åtalad för det.
Jag tyckte han verkade lite härlig.
Tyckte du det?
Ja, men innan man fick reda på de här, när han ringde upp Albin och sådär.
Ja, men det var ju redan det med Pippi Rull eller PKK. Alltså den här praktikant Fredrik, han som håller i, eller som startade Petra Dokumentär.
Ja.
Fredrik, vad heter han? T. Olsson?
Ja,
Fredrik,
något sånt.
Fredrik Nilsson, Fredrik S. Nilsson, nej, jag kommer inte ihåg, men något vanligt namn. Men det fanns ju då, det var ju Olle Palmlöf och Bobo Krull hade ett par radioprogram på P3. Och då var det liksom att de hade ju då sin, han Fredrik då, han praktiserade på något av de programmen. Och så var han liksom en karaktär så, som heter Praktikant Fredrik, som var väldigt naiv och pratade med sprucken pubertetsröst och ställde då lite så här rätt fram frågor till kändisar i den karaktären. Och då var det då ett inslag när han var på bokmässan i Göteborg, och Martin Timell hade släppt någon form av bok då, kanske någon sån
rolig historiebok.
Nej, det var nog snarare en hemmafixarbok liksom.
Okej. Okay.
Det var väl i början då av vad heter hans program, Äntligen hemma. Och så hade han så kom han då med karaktären Praktikant Fredrik. Alltså han berättade inte att det var en karaktär. Han bara gick fram till honom med den här spruckna pubertetsrösten och så gjorde, och hade en bandare och en mick och sa så här: ja, men hur kommer du säga att du som uppenbarligen har tummen mitt i handen har ett tv-program som handlar om hur man snickrar.
Ja.
Och då sa Martin Timell så här: kan du vara snäll och stänga av den där bandspelaren? Ja. Så han med sin liksom mysiga röst.
Ja.
Han sa, okej. Okay. Och sen så låtsades han stänga av den. Han tryckte väl in stoppknappen halvt liksom.
Ja.
Och sen där så hörde man liksom hur monstret Martin Timell kom fram. Oj. När han trodde att bandan var inspelad och bara så här: du pratar aldrig så! Du säger inte något så i offentlig... Alltså så här, okay. Han började skälla ut honom efter noter och var extremt aggressiv, liksom lät extremt hotfull.
Ja.
Lät verkligen som en stjärnpsykopat liksom.
Oj,
och det spelade de upp då i radioprogrammet.
Ja.
Som antingen var Pippi Rull eller PKK.
Ja.
Och sen så började de då göra sketcher om Martin Timell och hans son. Som då, där de liksom gick rätt hårt åt Martin Timell. Alltså som då lite, det hade då, de hade ju lite agg mot honom då, eftersom han hade behandlat en av deras medarbetare och kompisar.
Ja.
På ett sånt taskigt sätt eller sjukt sätt.
Ja, såklart.
Så då började de göra rätt råa sketcher om att så här, att Martin Timell och hans fru typ pratar om att deras son, de berättar för honom att han inte var önskad och sånt där. Och Martin Timell han blev skitförbannad och sa att han skulle, och så här, så han sa typ, då ringde väl kvällstidningen upp honom och hetsade honom och försökte få, och då sa han så här: om jag ser Olle Palmlöf på stan eller någonstans så kommer jag ge honom på käften.
Ja.
Och så blev det en löpsedel. Så han hade ju redan det här ryktet om att vara lite psycho.
Jag tror innan. Jag tycker det är så skönt och tryggt typ, när någon har ett snällt intryck att bestämma sig för att de är så. Bara.
Det här att tro på deras publika personer.
Ja, alltså jag tror, alltså jag vet ju såklart, nu fattar jag att man har hört allt om Martin Svensson, nu vet jag att han inte är en, alltså, helt frisk liksom. Men alltså, fram till det började läcka ut grejer så tänkte jag liksom att okej, han verkar trevlig, då är han säkert trevlig. Alltså, jag höll mig väldigt hårt till den liksom.
Men sen var det också när jag och Fred började jobba lite med Stockholm Köpenhamn, som hade gjort då liksom tv-produktionen för TV4. Då berättade de i behind the scenes om Martin Timell, att han var verkligen...
Borde ett jävla mörker i honom.
Ja, nej, men de berättade om den här festen då, alltså för Albin var... För då hade jag just lärt känna Albin Olsson. Och då så sa han så här: ja, men jag vill om du behöver hjälp med någonting någon gång, om ni ska ha någon inspelning och sånt, så kan jag hjälpa till med vad fan som helst liksom. Så tog vi med Albin på en inspelning då av en pilot vi skulle göra. Och då så satt han i baksätet med typ någon jag vet inte om det var en ljudtekniker eller någon som hade jobbat mycket med Martin Timell och drog alla de här storiesarna.
Mm.
Och Albin Olsson började basera sin stand-up mycket på det. Han fick höra liksom och körde väldigt mycket. Han hade ju ett helt sett om Martin Timell.
Just det,
långt innan Martin Timell ringde och hotade honom.
Ja.
För det var ju ett simpelt tweet som då av Albin Olsson som ledde till...
Just det, som Anders Timmel upptäckte.
Ja.
Just det. Shit alltså.
Det här poddavsnittet kommer släppas på måndag.
Ja.
För er som lyssnar så är det idag.
Ja.
Eller ni som lyssnar idag då. Ja. När det är måndag. Vill du kanske vill göra lite reklam för din dokumentärfilm?
Ja, det kan jag. Den har ju premiär i slutet av augusti. I Stockholm, Göteborg och Malmö till en början. Och Stockholmsvisningen är slutsåld. Men det finns fortfarande lite biljetter kvar i Göteborg och Malmö. Och då kan man gå in på biljetter och söka på Det blev ingen CD. Så hittar man allt där.
Ja, kul. Jag ska försöka komma på Malmövisningen.
Ja, gör det.
Nu upptäckte jag att de har en sånt där Louisiana litteraturfestival. Och då ska både Robert Crumb och Alan Kominsky Crumb kommer dit. Och min favoritförfattare Michel Houellebecq
från
Frankrike. Och jag vet inte vilka. Programmet har inte släppts ännu om vilka dagar det är.
Nej.
Men jag hoppas att det inte är samma dag som.
Men fan vad fett att alla de kommer på samma. Det är skitskott.
Jag kommer att vara nere, för det ligger mellan. Jag ska ner till Skåne, min kusin har någon bröllopsfest. Och sen så är det Lund Comedy Festival.
Just det.
Ska du dit?
Ja, det ska jag.
Ja, ni kan. Jag testkör min tredje stand-up-timme på Lund Comedy Festival för första gången.
Det är helt så, nytt från liksom Västland.
Det är ingenting som är med i Västland eller en slapp timme.
Fan vad fett.
Men om man har sett mig efter det så kan man ju känna igen vissa skämt som man har sett live. Men det är inget som har släppts på internet vad jag vet.
Nej.
Så gå in på Lund Comedy Festivals hemsida och boka biljetter till denna unika upplevelse också.
Ja, det låter skitbra.
Då finns det kanske bara en sak kvar att säga då. Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna, baby.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.